En mer om Tjetjenien den 23 december 1994.
På afton. De ryska angreppen mot Tjetjeniens huvudstad Grozny har idag fortsatt med rasande kraft. Anfallen har riktats mot Groznys centrala delar med både artilleri och attackflyg. Terrorbombning anklagar Carl Bildt den ryska ledningen för. Och i Moskva uppmanade det ryska parlamentets underhus, president Jeltsin, att avbryta de militära operationerna.
Under nattens mörka timmar bombade ryska flygplan i och omkring staden Grozny igen. Raketer förstörde stadens gas- och elsystem och de som kunde tog skydd i skyddsrummen.
Разгромили нам квартиры. Уже здесь находимся в бомбике месяц почти.
I Grozny var bomberna riktade mot regeringsbyggnaden, men det var mest husen runt omkring som skadades. 200 hus uppges ha förstörts. Och staden Argun, 1,5 mil väster om Grozny, är i det närmaste utplånad.
Vi так не делал. Это просто ужас. Это небывалый народ, вот так давит.
Idag rullade två nya ryska pansarbataljoner in i krigszonen. 1,000 utvilade soldater ska avlösa de trupper som nu finns här och som ledningen i Moskva anser allt för omotiverade för att kunna fullfölja attacken mot Grozny. Även om försvarsministeriet inte klart sagt varifrån de kommer så tyder det mesta på att de är från Moskvaområdet och soldaterna skulle därmed ha färre känslomässiga band till det tjetjenska folket än vad soldaterna från baser i grannskapet har. Från en bunker någonstans lyckas ändå tjetjenernas ledare Dudajev mana sitt folk att sätta sig till motvärn. Under dagen utkämpades strider mellan de nya ryska angriparna och tjetjenerna som ger fortsatt oväntat starkt motstånd. Hittills har enligt officiella siffror 44 ryska soldater dödats, men hur många civila tjetjener som fått sätta livet till, det är okänt. Kriget som skulle bli en enkel affär för Jeltsin ser nu ut att bli en politisk belastning. En stor majoritet i det ryska parlamentet, Duman, uppmanade idag Jeltsin att stoppa kriget. Röstsiffrorna var 279 mot 16. Men det är presidenten ensam som bestämmer och han får stöd av den annars så bittre konkurrenten Vladimir Sinovsky som tycker att bombningarna mot Tjetjenien borde intensifieras. Men nu finns det också generaler inom försvarsmakten som är emot kriget.
You cannot build up democracy killing hundreds and hundreds and maybe thousands of people, innocent people, civilians. The president, I'm sure, will not be able to get out from intact that he used to. He had a knack for survival. I'm afraid this is the final act of his political career.
Och medan det tjetjenska folket flyr eller går en fruktansvärd jul till mötes står världen bara och tittar på. FNs generalsekreterare till exempel anser att kriget i Tjetjenien är en intern rysk angelägenhet.
Not in us. We cannot intervene in internal affair of a member state unless the two protagonists of the dispute agree for our intervention.
Jag tycker att vi i Sverige bör ta upp detta till omedelbar diskussion inom ramen för den europeiska säkerhetskonferensen. För det handlar ju ytterst om tilltron till de europeiska institutionerna. Tar man inte upp detta till diskussion, då undrar man vad har man de europeiska organisationerna och institutionerna till?
Den här frågan har varit uppe till diskussion inom ESK-kretsen. Men det är att konstatera att ESK, precis som FN, kräver ju enhällighet i sina beslut. Och Ryssland är medlem i de här organen. Och på det viset, så länge inte Ryssland själv vill någonting annat, så är de här organen inte möjliga för direkta beslut. Men däremot då naturligtvis för samtal, dialog.
De uttalanden som har kommit från utrikesministern så här långt då, räcker inte de till?
Det handlar ju om att ta upp det till internationell diskussion inom de europeiska ramar som vi har. Och det har man ännu inte gjort. Och det kan man möjligtvis säga att man visste inte att det skulle gå så här långt. Men nu är tiden inne att Sverige tar ett initiativ.
Betlehem den 24 december 1994. 1994.
Ja, det är ju julafton idag och vi ska få en rapport nu från Jesu födelsestad. Betlehem är i juletid den givna vallfartsorten för tusentals turister. Och genom fredsprocessen så har i år den palestinska befolkningen fått mer att säga till om. Men det är den israeliska militären som alltjämt vakar över säkerheten i Betlehem.
Juldekorationer pryder sedan länge torget framför födelsekyrkan i Betlehem. Och turister från hela världen strömmar nu till för att delta i ceremonierna på julaftonskvällen i Jesu födelsestad. 30 000 människor beräknas vallfärda till Betlehem under julveckan. Om fredsprocessen får ha sin gång är detta sista julen i Betlehem under israelisk ockupation. Och stadens kristne borgmästare Elias Frage vill gärna poängtera att Nobels fredspris i år måste ses som ett erkännande åt det palestinska folkets fredsvilja.
This year we celebrate Christmas after our people were awarded rightly with the Nobel Peace Prize. So the whole world have recognized our aspirations for peace.
Det är också första gången som palestinierna på Västbanken fått överta ansvaret för den civila administrationen. Och i år är det också fritt fram för den palestinska flaggan. Men alltjämt är det den israeliska militären som ansvarar för säkerheten och patrullerar gatorna i Betlehem och låter besökare passera metalldetektorer vid infarten. Man vill inte ta risken av terroristattacker. Men borgmästare Frage försäkrar att alla muslimer respekterar den kristna högtiden i Betlehem som är en alldeles speciell tilldragelse för alla människor i regionen. Han tror inte att någon vill störa den helgade friden.
All Muslim factions do respect Christmas in Bethlehem. And Christmas in Bethlehem is a very special event for all people in this region. So I don't expect any event to disturb the tranquility or the sanctity of Christmas on Saturday evening.
May I then wish you a peaceful Christmas?
I wish you from Bethlehem a Merry Christmas, a Happy New Year, and let us pray that there will be peace throughout the world in 1995.
Betlehems borgmästare Elias Frage hoppades på ett fredens år 1995 och Wiklund var reporter.
Lite kort om konungens juldagstal 1994. Talet i sin helhet finns på annat band.
Våldsdåden på Stureplan var ett av ämnena i kung Carl Gustavs traditionella radiotal till svenska folket idag på juldagen. Något måste göras åt brutala våldsskildringar och föräldrar måste ta större ansvar för sina barn, hävdade kungen.
En av de stora uppgifterna för den nära framtiden måste vara att rensa upp i utbudet av allt brutalare våldsskildringar. Våldet i vårt eget land inger mig stark oro. Inte minst på det sätt det breder ut sig bland barn och ungdomar. De fruktansvärda våldsdåden på Stureplan i Stockholm för bara några veckor sedan fyllde mig med sorg och avsky. Vi föräldrar måste ta ansvar för våra barn i samarbete med skolan, myndigheterna och massmedia. Och inte minst tillsammans med barnen och ungdomarna själva måste vi ta krafttag för att få slut på allt meningslöst våld i samhället.
Kung Carl Gustav i sitt radiotal idag.
Den 26 december 1994.
Ryssland. börja i Moskva där det ryska säkerhetsrådet sammanträder för att ta ställning till kriget i Tjetjenien. Enligt de senaste uppgifterna från Moskva har Jeltsin erbjudit sig att försöka få slut på striderna. Här är vår Moskva-korrespondent Anders Eriksson direkt från Moskva.
President Jeltsin sa enligt nyhetsbyrån Interfax under mötet med säkerhetsrådet att det nu är möjligt att få ett slut på konflikten i Tjetjenien. Det är nu dags att avbryta de militära operationerna, sa han, och tillade att de ryska trupper som nu står i den tjetjenska huvudstaden Groznys utkanter tills vidare ska förläggas i kaserner i andra delar av Tjetjenien. Jeltsin lät också förstå att han nu är beredd att återuppta förhandlingarna med de tjetjenska ledarna för att hitta en varaktig politisk lösning på krisen. Det finns dock ännu inga uppgifter om Jeltsin är beredd att själv träffa den tjetjenske ledaren Dzhokhar Dudajev. Hundratals människor har dödats och tusentals blivit hemlösa sedan ryska trupper gick in i Tjetjenien för att göra slut på den självständighet som tjetjenerna ensidigt utropade för drygt 3 år sedan. Kritiken mot den militära operationen har varit hård, i synnerhet bland Jeltsins egna tidigare allierade inom reformpartierna. Hans egen ombudsman för mänskliga rättigheter vädjade igår om ett omedelbart slut på det han kallade den vansinniga massakern. Hela den militära operationen har också kraftigt försenats, mycket på grund av att många officerare inom de egna förbanden öppet motsatt sig den. Nu tycks det alltså som om president Jeltsin tagit intryck av kritiken och är beredd att avbryta anfallen mot Grozny. Natten och förmiddagen har också varit relativt lugn i den tjetjenska huvudstaden. Jeltsin sa att han i ett tv-tal imorgon kommer att ge all nödvändig information. Det blir första gången president Jeltsin själv framträder sedan kriget började för drygt 2 veckor sedan. Anders Eriksson, Moskva.
Den 26 december 1994. Åter har de islamska fundamentalisterna burit sig åt.
Det franska passagerarflygplan som på julafton kapades i Alger står fortfarande kvar på flygplatsen i Marseille med närmare 170 personer ombord, och kapardramat har pågått i mer än 2 dygn.
Det var den dova dunsen av en tredje skjuten människas kropp som i natt fick de algeriska myndigheterna att resignera. Efter det att kaparna skjutit sitt tredje offer fick flygplanet det begärda tillståndet att lyfta från Boumedienne-flygplatsen i Alger. Kaparna hade begärt att få flyga till Paris, men det fanns bara bränsle för sträckan till södra Frankrike, och det är anledningen till att flygplanet nu står i Marseille. Kaparna har på förmiddagen begärt att det vita Airbus-flygplanet ska tankas upp igen, och de vill fortfarande flyga till Paris. De har hotat att skjuta fler i sin gisslan om inte deras krav uppfylls. Deras senaste tidsfrist har nu gått ut, men myndigheterna på Marseilles flygplats fortsätter samtalen via planets kapten. I Marseille finns också en fransk antiterroriststyrka i beredskap. Den franska regeringen erbjöd redan igår att skicka en sån enhet till Alger, men regeringen där avstod från att dra nytta av denna hjälp. Sedan flygplanet lämnat Algeriet i natt har inrikesministern i landet kritiserat planets kapten för att denne ska ha vägrat att ta hjälp av den franska antiterrorstyrkan. Air France har reagerat mot detta genom att uttryckligen berömma planets chefspilot för att denne visat både stort mod och stort lugn i den svåra situationen. Kapningen har nu pågått i mer än 2 dygn och hittills alltså krävt 3 människors liv. Ombord på det franska flygplanet finns fortfarande närmare 170 människor. De har suttit där sedan klockan 11 på julafton, då de 5 islamiska fundamentalisterna med vapen i hand trängde sig in i kabinen strax före den planerade avgången från Alger.
Reinhard Krause.
Fransk specialpolis stormar kapade planet på Marseilles flygplats. 4 kapare dödas, men samtliga 170 passagerare överlever. God afton. Ja, kapardramat i Frankrike är över och fick ett förhållandevis lyckligt slut. Samtliga passagerare ombord, man har talat om 170 personer, överlevde den franska specialpolisens stormning. De 4 kaparna dödades. Omkring 15 personer, passagerare, besättningsmän och franska poliser skadades. Det var klockan 5 i eftermiddag som antiterrorgruppen från franska polisen slog till. Förhandlingarna med terroristerna var resultatlösa. Kaparna var fundamentalistiska muslimer från Algeriet som blev allt mer desperata. De hade redan tidigare avrättat 3 personer och deras egen organisation hade tagit avstånd från kapningen.
27 december 1994. Lite mer om Rysslands förhållande till Tjetjenien.
Rysslands president Boris Jeltsin förklarade i ett tv-tal idag att det är helt nödvändigt att förinta de väpnade banditgrupperna i Tjetjenien. Det är första gången han offentligt talade om inbördeskriget sedan den ryska armén ryckte in i Tjetjenien för 2 veckor sedan. Och för att motivera angreppet så beskrev han utbrytarregimen i Tjetjenien som rena gangsterväldet.
Любое инакомыслие, малейшее несогласие или критика в адрес режима могли стоить жизни. На чеченской земле утвердился вооруженный беспредел.
Jeltsin beskrev Tjetjenien som ett hot mot hela Ryssland, en varböld av brottslighet och illegala aktioner. Dodajev-regimen har kostat Ryssland 4 triljoner rubel, sa han.
Ситуация в чеченской республике чем дальше, тем больше оказывала разрушающее воздействие на стабильность в России.
Jeltsin nämnde däremot inte vilka kostnader de ryska bombningarna har fört med sig, och inte vid något tillfälle antydde han ånger inför de beslut som har lett till denna förstörelse och förlusten av många människoliv, både bland civila och militärer.
Россияне долго и справедливо упрекали нас и меня как президента в нерешительности, в отсутствии политической воли, нежелании навести порядок на территории Чеченской республики, неотъемлемой части России. Крайне сложно применить вооруженную силу на территории Чечни.
Men kriget mot Tjetjenien har stött på stort folkligt och politiskt motstånd. Hans tidigare politiska meningsfränder har fördömt de metoder Jeltsin använt för att lösa problemen i Tjetjenien. Mot dessa riktade Jeltsin idag moteld i sitt tal.
Среди них есть, к сожалению, и такие, кто делает это, будем говорить прямо в угоду своим.
Och de upprörande bilder som framförallt den fristående tv-stationen NTV har visat avfärdar Jeltsin med en typisk gammelkommunistisk sammansvärningsteori.
Jag tror att han har målat in sig i ett hörn. Alltså han hade hoppats på ett snabbt, ett lyckosamt blixtkrig. Nu blev det inte riktigt så. Och jag tror att det finns en inneboende dynamik när det gäller väpnade konflikter. Och jag tror att han måste slutföra det här på något sätt.
Att det måste gå fort alltså?
Ja, jag tror att det måste gå fort. Därför att det finns en växande kritik i Moskva. Det dör ryska soldater varje dag. Det dör människor civila. Man ser bombningarna och så vidare. Det växer hela tiden. Och om det är så att han lyckas snabbt, då finns det fortfarande en chans att vända allting, att vända kritiken. De opportunister som nu klagar ska kunna säga att ja, han gjorde i alla fall rätt.
Han uppmanade ju sitt tv-tal sina soldater här att göra varje ansträngning för att krossa uppror, som han sa. Betyder det att det blir ännu större militära åtgärder? Du sa ju att det måste gå fort här alltså.
Ja, jag befarar att man tänker sig, det finns bara en lösning kvar. De har alltså försökt omringa, de har försökt röra stora stridsvagnsgrupper. De kommer ingenstans. Jag tror att den enda lösningen som finns är att storma Grozny. Och jag tror att man vill göra det snabbt och man tar då till specialstyrkor.
Vad finns det för stöd för Jeltsin att gå så här hårt fram? Är det mycket hans egen prestige som står på spel här, naturligtvis?
Ja, det finns nästan inget stöd längre. Alltså alla politiska partier, alla grupper, militären emot honom. Han måste alltså snabbt få till ett slut på det här.
Vad händer annars?
Ja, annars så kan hans politiska framtid riskeras, och även den ryska federationen. Det kan komma andra grupper som kommer att kräva samma sak som tjetjenerna kräver.
Alltså Jeltsin anklagade då i talet tjetjenerna för att vara ett hot mot Ryssland, som du säger också. Att han säger att det är bandithordar, det är ligister och det är gangsterligor han beskyller dem för att vara. Är det så alltså?
Ja, det finns ju givetvis i Ryssland stora grupper, alltså maffiagrupper som är av tjetjenskt ursprung. Men de allra flesta verkar så att säga på ryskt territorium, i Moskva till exempel. Men de människor som finns kvar i Grozny, eller som fanns kvar i Grozny när jag var där, det var alltså ryssar. Vi bodde över bland annat hos en rysk familj som tog in oss när vi inte hade husrum. Det är armenier, det är alla möjliga, det är alltså tjetjener. Vanliga, normala människor som har fastnat i det här och som får betala priset för den här operationen.
28 december 1994. Arabtoppar gillar inte mjuk linje mot Israel.
Tre av arabvärldens mest inflytelserika ledare samlas nu till ett hastigt beslutat toppmöte i Alexandria i Egypten. Och toppmötet kom till på initiativ från Syrien.
När den egyptiske presidenten Hosni Mubarak tar emot sin syriske kollega Hafez al-Assad och den saudiske kungen Fahd i medelhavsstaden Alexandria står återigen arabvärldens förhållande till Israel på dagordningen. Mötet har inkallats med mycket kort varsel och det är den syriske presidenten som har begärt att de tre ledarna ska diskutera den allt mer vacklande arabiska bojkotten mot Israel som har brutits av gulfstaterna i Persiska viken. Så sent som för ett par dagar sedan besökte den israeliske premiärministern Yitzhak Rabin sultanatet Oman och enligt en saudisk källa är Hafez al-Assad djupt oroad över utvecklingen. Syrien och Israel är inblandade i hemliga överläggningar om ett eventuellt fredsavtal men har inte lyckats närma sig varandra påtagligt under den senaste tiden. Igår sa Egyptens president Hosni Mubarak att han tror att ett genombrott kommer redan under nästa år. Mubarak är ofta välinformerad om läget i de känsliga och hemliga överläggningarna och Syriens begäran om ett snabbt toppmöte kan tyda på att något avgörande skede kan ha inträtt i fredssträvandena. Samtidigt lurar Libyens ledare Muammar Gaddafi i kulisserna i Alexandria. Enligt egyptiska källor kommer också han till Alexandria senare idag, men det verkar inte som om han skulle delta i toppmötet. Libyen försöker med alla medel få ett stopp på de sanktioner som främst USA och Storbritannien införde efter Lockerbie-attentatet 1988. Idag vädjade libyerna till USA om att delta i en direkt dialog om ett sanktionsstopp och den egyptiske presidenten har tidigare engagerat sig för Libyens sak. Det kan vara skälet till Gaddafis besök som bara råkade sammanfalla med det hastigt inkallade toppmötet i Alexandria.
Den 28 december 1994. Sveriges befolkning.
Antalet invånare i Sverige ökade med nästan 70 000 i år och det är den största folkökningen sedan år 1970. Enligt Statistiska centralbyrån så uppgår Sveriges folkmängd nu till 8 815 000 personer. Och det är invandringen som svarar för den största ökningen. Barnafödandet det fortsätter att minska. Sammanlagt har 84 000 invandrare kommit till Sverige i år, de flesta av dem bosnier från det före detta Jugoslavien. 33 000 personer har utvandrat från Sverige. Sverige är det sjätte rikaste landet i världen enligt en rapport från Världsbanken som varje år rangordnar de olika ländernas bruttonationalprodukter, det vill säga den samlade årsproduktionen av varor och tjänster i ett land. Danmark, Norge och Island finns också med på 10 i topplistan. Rikast av alla det är Schweiz. Och om man ser till BNP så är Mosambik det fattigaste landet i världen.
–30 december 1994. Nu har man funnit mordvapnet som användes vid Sturekompaniet i Stockholm.
Och polisen har alltså hittat det automatvapen som användes vid morden på Stureplan i Stockholm. Det kan bindas till en av de misstänkta personerna, men det går ännu inte att säga säkert vem som sköt.
Djupt nere i dynen nedanför Ågestabron i Farsta, söder om Stockholm, hittade polisens dykare igår kväll det man nu tror är mordvapnet. Det var efter uppgifter som kom fram i förhör igår, men polisen vill inte säga från vem. Det är ett norskt militärt vapen, en AG-3 motsvarande Sveriges AK-4-or, och kommer sannolikt från en vapenstöld i grannlandet. Chefsåklagare Jan Danielsson säger att man nu vet vapnets väg rätt så väl, både före och efter morden på Stureplan.
Efter det skottlossningen ägde rum på Stureplan så har vapnet gått genom flera händer. Och vi har kunnat följa den här kedjan ända till slutet där vapnet då dumpades ut på Magelugnen och nu har hämtats upp. Så att på det sättet så kan man säga att vi är övertygade om att det är rätt vapen, eftersom vi vet vad som har ägt rum med vapnet hela tiden från skottlossningen till det hittades.
Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, blev färdiga med provskjutningen senare idag.
December 1994. Ryssland trappar upp i Tjetjenien.
Afton. Överlägsna ryska styrkor dras nu samman för att slutligen krossa utbrytarrepubliken Tjetjenien. Idag har huvudstaden Grozny bombats och beskjutits med artilleri.
Striderna mellan framryckande ryska styrkor och de tjetjenska försvararna pågår nu i utkanten av huvudstaden Grozny. I morse bombade också ryskt flyg mål inne i själva staden. Tjetjenska styrkor uppges också ha skjutit ned ett ryskt flygplan. Samtidigt fortsatte artilleribeskjutningen av Grozny. 130 människor uppges ha dödats vid de senaste attackerna. Den ryska hållningen att ingen republik får utträda ur federationen och att Tjetjenien ska, som det heter, befrias har övergått i praktisk handling. Omkring 40 000 ryska soldater deltar nu i anfallen mot Tjetjenien. Och ytterligare ryska trupper dras nu samman inför det slutliga slaget mot utbrytarrepubliken. Med målet att ta makten från dess ledare Dudajev och återföra Tjetjenien under rysk kontroll.
Estlands regering uppmanar ikväll återigen Ryssland att upphöra med våldet i Tjetjenien.
Förmiddag 31 december 1994.
För första gången sedan ryska trupper gick in i Tjetjenien pågår nu gatustrider mellan tjetjenska och ryska soldater i huvudstaden Grozny. Och enligt nyhetsbyrån i Tartas brinner presidentpalatset. President Dudajev uppges ha tagit sin tillflykt till en bunker tillsammans med flera ryska parlamentsledamöter som befinner sig i Grozny. I morse bombades två bostadshus av ryska stridsflygplan trots president Jeltsins löfte i veckan att civila mål inte skulle angripas. Minst en människa dödades vid attackerna.
Förändringar inför 1995.
Det blir lättare att hitta nya och kanske lite udda viner efter nyår. Både ute på restaurangerna och på Systembolaget. För från och med måndag så gäller inte längre statliga vin- och spritsmonopol på införsel av vin, sprit och starköl. Och det är många som nu hoppas kunna konkurrera med vin och sprit. Till exempel ICAs partihandel.
Åkesson, Arvid Nordqvist och ICAs partihandel. Där har ni några som vill ta upp konkurrensen med vin och sprit när det gäller införsel av vin, sprit och starköl. Så nu kommer vinflaskor att trängas med skinka och korv i ICAs gula bilar med röd text på. I första hand så vill ICA erbjuda restaurangägarna allt, både mat och dryck, så därför görs den här satsningen. Men företaget hoppas på att Systembolaget ska bli den riktigt stora kunden. I samband med EES-avtalet så bestämdes det att från och med 1995 så ska Vin och Sprits monopol upphöra. Och 400 mer eller mindre seriösa förfrågningar om hur det går till att få det tillstånd som nu krävs har den nystartade Alkoholinspektionens chef Gun Neumann fått. Kraven är höga. En ordnad ekonomi och kunskap om svensk alkohollagstiftning är ett minimum för den som vill ha ett tillstånd. Och det kostar. För de riktigt stora kommer avgiften att ligga på över 1 miljon kronor per år.
Det här är varor som samhället vill ha restriktioner kring. Det är helt enkelt så. Vi har inte velat ha en helt fri marknad därför att vi inte har ansett att det har varit lämpligt när det gäller alkohol.
Ser ändå inte en risk i att om vi då får fler importörer och mer att välja på att konsumtionen kommer att öka helt enkelt?
Det är klart att den risken finns naturligtvis. Men från Alkoholinspektionens sida så vår uppgift är ju att sätta villkoren för handeln när det gäller alkohol.
Silla Bänke var reporter.
Kläder blir dyrare och portot höjs. Starköl blir billigare. Hastighetsgränser för husvagnar höjs. Det är exempel på några förändringar som sker vid midnatt då Sverige träder in i EU.
Så är det bara några timmar kvar tills den svenska flaggan ska hissas på EU-parlamentet i Bryssel. Och vi alla, antingen vi vill eller ej, blir fullbordade EU-medborgare.
Europalinjen, Nya Mortensson.
Inför folkomröstningen gick telefonerna varma på de så kallade Europalinjerna. Näringslivets EU-fakta svarade dagligen för ja-sidans räkning på tusentals frågor om EU. Idag är det mest företagare som ringer i praktiska ärenden.
Exempelvis moms, om standardisering, om bolagsrätt och kanske hur det blir praktiskt för det företaget när vi går in i EUs tullunion.
Och den vanligaste frågan för de få privatpersoner som ringer rör, jo då, just det.
Spriten, ja. Hur blir det nu med den? Jo, mellanölet blir dyrare och en hel del vinsorter också. Men å andra sidan blir starkölet och en del spritsorter billigare. Och så får resenärerna från andra EU-länder ta med sig mer alkohol in i Sverige. Så mycket mer att de 200 passagerare i ett plan tar med sig full EU-ranson, vilket innebär 1 liter starksprit eller 3 liter starkvin, 5 liter vanligt vin, 15 liter starköl och 300 cigaretter ökar planets vikt med 3,5 ton.
Det här är ett av de få ställen där det syns att vi går med i EU. Våra tullfilter måste skyltas om. Skyltarna ska se likadana ut i alla EU-länder. Så istället för vit skylt med röd botten så blir det nu tvärtom. Och den gröna skylten blir EU-blå. Men det här är ju mest kosmetika, för de verkliga förändringarna sker inte här. Utan vid klareringen, det vill säga där lastbilsförarna lämnar sina papper vid export och import. Så där 85-90% av den hanteringen försvinner vid årsskiftet. Det blir uppsägningar, siffran 1200 av totalt 3300 tulltjänstemän i landet har nämnt.
Tullen, ja. Ris, bananer och annan mat som importeras från länder utanför EU blir dyrare. Dyrare blir sannolikt också kläder och portot ger det höjs till 3,70. Men många är glada för det, inte minst landets lastbilschaufförer och husvagnsägare.
Som ett led i den svenska EU-anpassningen blir det från årsskiftet tillåtet att köra 80 istället för 70 km i timmen med släpfordon. En farthöjning för såväl den riktigt tunga trafiken som för alla personbilar med släp eller husvagn. Och detta trots att man vet att ökad fart betyder svårare olyckor. Och även om maxfarten är 80 kommer polisen att tillåta långtradarna att köra 85 km i timmen.
Ja, det tror jag vi kommer att göra. Vi kommer att göra det helt enkelt. För vi, redan nu så har vi en viss marginal för alla fordon. Och det kommer inte bli någon skillnad i fortsättningen. Den läggs ju på den här nya höjningen.
Eftersom EU har överskott på äpplen erbjuds nu de svenska äppleodlarna bidrag från EU om de hugger ner sina äppleträd. Den odlare som röjer hela sin odling kan få 55 000 kronor per hektar. Men å andra sidan försvinner ju då också hans inkomstkälla. Låter det krångligt? Inte om du jämför med en del andra småföretagare.
Det finns alla anledningar att se bekymrad ut om man är småföretagare och handlar med andra länder. Inte minst om man jobbar i textilbranschen.
Det finns alltså en väldigt stor osäkerhet på hur stora avgifter som kommer att drabba importen ifrån tredje land från och med årsskiftet.
Krångel när det gäller import alltså, men också när det gäller export. Textilföretag har inte bara problem med Norge, nej, det gäller Finland också. För Finland lyckades förhandla sig fram till en 30% skyddstull för textilier. Den som vill exportera dit måste betala tull både till EU och till Finland med den byråkrati det medför. Idag på årets sista dag så är det faktiskt fortfarande sista chansen för nyblivna eller blivande föräldrar att under nästa år få 90% av sin inkomst i föräldrapenning. För det barn som föds efter midnatt blir ersättningen nämligen bara 80%.
Äntligen kom det.
Han ska heta Hannes, är 50 cm lång, väger 3080 gram och har just fyllt 3 timmar.
Den var väntad den 29 december.
Så det har varit en lång julväntan?
Mm, har det varit.
Så de hade tur, Lena och Jonas. Några timmar till och deras Hannes hade fötts 1995. Då hade föräldrapenningen under nästa år minskat till 80% av inkomsten. Nu blir den istället 90%. Många tusenlappar. Rättsida föräldrapenningen, har ni tänkt på det?
Ja, absolut.
Vet ni hur mycket det innebär ekonomiskt att han föds idag och inte imorgon?
13 500 någonting. Det är...
Vi har haft många föräldrar som ville komma in och föda barn innan nyår på grund av det här med föräldrapenningen.
Det har varit så?
Ja, man har märkt det.
Så de vill gärna skynda på processen lite grann?
Ja, det tror jag säkert att de vill.
Hur gör man då som barnmorska?
Ja, nej, vi hjälper inte till med det. Från medicinsk synpunkt så kan man inte sätta igång en förlossning på grund av det.
Kom inte då.